Det här är en podd från Svenska Yle.
Magnus Hertzberg, har du någon gång fått något bidrag eller stipendium från en finlandssvensk fond?
Nej, dessvärre inte. Jag har nog någon ansökt om bidrag, men det har jag aldrig ännu hittills snabbt. Helt otroligt.
Tänk det. Inte jag heller faktiskt. Men det är ju väldigt många runt om i Svensk Finland som får det. Och i nyhetspodden från Svenska Yle idag ska vi prata om fondernas betydelse och makt och inflytande i Svensk Finland. Det här då bland annat för att Svenska Kulturfonden har fått en ny styrelseordförande. Hon heter Mikaela Nylander, före detta riksdagsledamot. Magnus, det fanns ju en tid när man slängde sig med begreppet fondherrarna. Men ja, den tiden började vara förbi, eller hur?
Det förefaller att vara så att det kanske längre finns enbart på de oljemålningarna på olika liksom fondväggar. Ja. Att nu har vi ju då 4 fonddamer i ledningen. Ja. Alltså vi har där Gisela Knuts på Åbo Akademistiftelse och Gunvor Kronman är ordförande i konstsamfundet. Och så nu då är där och Mikaela Nylander på den där kulturfonden. Och sen det där Viva Nygård Fagerud som är ordförande för Svenska Folkskolans Vänner. Så det har skett kanske på under de senaste 5 åren en ganska markant förändring här. För tidigare så var de här fonddamerna, fondgummorna, så var något som överhuvudtaget inte existerar.
Nej, precis. Vi talar nu alltså då om Svenska Kulturfonden som ju är den största och rikaste fonden
ja,
i Svenska Finland.
Ja, det är ju på det sättet att det här är lite komplicerat, men det är ju då Svenska Litteratursällskapet som genererar de här pengarna som då sen Svenska Kulturfonden delar ut.
Ja.
Att vi kan på sätt och vis säga att det där Svenska Litteratursällskapet är finansministeriet
i Svensk Finland.
I Svensk Finland, medan Kulturfonden kanske ett undervisningskulturministerium som du delar ut pengar till olika behjärtansvärda ändamål.
Men om vi fortsätter att dra de här parallellerna då, vi har Svensk Finlands finansministerium, så har vi Svensk Finlands kulturministerium. Vad är Folkskolans Vänner?
Ja, kanske det också blir att Svenska Folkskolans Vänner satsar ju mycket bra också förstås på utbildning och brevinstitut och folkhögskolor och den här typen, så det blir ju då kanske lite ett undervisningsministerium, kanske lite visio, kanske om kulturfonden mer kulturministerium, så har vi här ett undervisningsministerium, så kan man tänka sig konstsamfundet som ju ett ganska stort där, har varit ganska framgångsrikt när det gäller fastighetsinnehav, men också tidningshus, Amos Rex och så vidare, men kanske ändå om man ser till den här förmögenheten så blir det mer ett slags, vad ska vi säga, handels- och industriministerium på det sättet att man så att säga investerar kraftigt i olika fastighetsbolag och så vidare.
Mm. Men just när vi gör den här liknelsen då, liknar de här vid en slags regering, eller vad man ska säga, skuggregering i Svensk Finland, så då tillskriver vi ju nog de här fonderna och stiftelserna väldigt mycket makt och inflytande, eller hur?
Jag vet ju inte om det är någon annan än jag som gör det, men att
nej,
om
men
man gör det.
Men vi gör det här nu idag i varje fall.
Ja, precis. Ja, det är ju roligt att göra det på det sättet. Ja. Sen kan man ju tänka sig att om man då ser politiskt hur en sån här regering skulle se ut, så har nog SFP, skulle jag säga, närmare 100% av det där ministerportföljerna i den här så att säga fiktiva regeringen.
Ja, precis. Så är det.
Som du sa, det beskriver kanske nog det där att de här fonderna definitivt inte är betydelselösa, att de har stor betydelse, men givetvis är det inte någon ställföreträdare för den offentliga sektorn.
Nej.
Och de har kanske också aktat sig för att vara det, så att man egentligen inte stöder så mycket sådant som borde stödas av stat och kommun.
Nej, precis. Men det de stöder, och det som ju stora delar av Svensk Finlands kulturliv, konstliv, tidningar ju är helt beroende av, är ju de här stiftelserna.
Så är det,
för att vi talar ju alltså om en utdelning per år som ja, den närmar sig 100 miljoner tror jag om vi slår ihop de här.
Om vi räknar ihop de olika butikerna, så har vi då kulturfonden som var ungefär 40 miljoner, och sen har vi konstsamfundet kanske det där 15 miljoner, och dessutom då egna satsningar som till exempel Amos Rex där utöver kultursatsningar. Så har vi nu Sparbanksstiftelserna, säkert deras utdelning närmar sig 10 miljoner, av Svenska Folkskolans Vänner 5-10 miljoner, vad nu tycker jag siffrorna i huvud på det heter. Men nej, vi närmar oss 100 miljoner nog i utdelning.
Ja, så det är väldigt mycket som Svensk Finland de facto har att tacka för.
Absolut, absolut. Så är det,
de här fonderna. De är ju då jätteförmögna som sagt, de här stiftelserna. Men det betonar de ju som sköter om kassakistan för de här, att det är ju inte så att hela förmögenheten som fonderna har delas ut, utan det är ju bara en del. Och här kommer ju just den här placeringspolitiken, det som ju är väldigt, väldigt viktigt för dem är ju att placera de här miljarderna som vi faktiskt talar om, då så klokt och fiffigt som möjligt. För jag läste en intervju med Dag Wallgren som har hand om Svenska litteratursällskapets pengar, och han sa att de ska förvalta pengarna så att de räcker för evigt. Så det är liksom ett perspektiv.
Ja, de ägnar sig inte åt det där kvartalskapitalismen, utan jag kommer ihåg att Dag Wallgrens företrädare Henry Wiklund talade om att vi placerar pengar på 100 års sikt.
Ja.
Ja, det finns en liten anekdot om det där som till exempel gäller det där att när Nokia-aktierna i tiderna donerades till Svenska litteratursällskapet kanske på 1920-talet så skrevs det in att de här aktierna får aldrig säljas eftersom man antog att gummistövlar alltid kommer att ha åtgång på marknaden. Så att den ska man hålla fast vid.
Med facit på hand så, ja.
Så var det kanske inte så bra.
Men i varje fall, en stor förmögenhet har de kvar. En sak som diskuteras med jämna mellanrum när det gäller fonderna och stiftelserna i Svensk Finland, just för den skull att de har en så stor roll, är en sån här viss maktkoncentration. Det vill säga att det är samma människor som cirklar här på de här ordförandeposterna. Här finns också en väldigt klar och tydlig koppling till Svenska Folkpartiet. Det är ju ingen hemlighet att det är Svenska Folkpartiet som utser till exempel Svenska Kulturfondens styrelse. Och så finns det ett problem här, tycker du?
Nej, det där får man ju bestämma själv om man upplever det som ett problem. Att om man då till exempel är sosse,
så
kan man tycka att det är problematiskt. Mm. Sen kan man ju ibland, man kan ju också se det här i en historisk tillbakablick på det sättet att när Finland så att säga fick parlamentarism 1906 så var man ju på Finlands håll lite rädd för att okej, hur går det nu när vi inte längre har vår ståndslantdag och hur blir det med de svenska privilegierna och så vidare. Mm. Så att de här fonderna så grundades ju delvis i ett sådant defensivt syfte att bevara det svenska.
Ja.
Och det här, och det var ju då SFPs företrädare som gjorde det här. Så där finns ju, ska vi säga också, en sån där historia bakom det hela som på något sätt i mitt tycke gör att det är rätt så försvarbart att det just kanske är Svenska Folkpartiet som har ett rätt stort inflytande i de här fonderna.
Just det. Intressant, början av 1900-talet.
Precis, att man var ju inte, då kunde ju inte vara helt säker på att hur kommer det att gå när vi får demokratiska val, att hur går det med de svenskspråkiga privilegierna, rättigheterna och så vidare. Mm. Så därför så var man liksom förutseende på sätt och vis och gjorde de här, skapade de här stiftelserna så att den, ska vi säga, illasinnad finskspråkig majoritet i parlamentet inte skulle komma åt det finlandsvenska kapitalet.
Ja, just det. Och här sitter vi fortfarande då med de här förmögenheterna som ger avkastning och som ger stipendium och bidrag och allt det här som vi har pratat om. Men på tal om bidrag så är det ju så att när det krisar i Svensk Finland någonstans i det offentliga, eller till exempel här på Yle har vi varit med om det, så är det ofta så att man ropar på de finlandssvenska fonderna och för att kom och hjälp oss nu för att rädda olika delar av den finlandssvenska verksamheten. Vad ska vi tycka om det här?
Ja, det där är nog helt intressant, och det är kanske lite besvärligt att det är så där. Det kan ju upplevas, det är förstås bra att den där möjligheten finns. Mm. Å andra sidan så kan man ju se det som att det här är någonting som det offentliga borde stödja. Mm. Och att då fonderna skulle finnas liksom reserverade för någonting annat än det här som så att säga hör till grundpaketet som varje medborgare har rätt att få ut av det offentliga. Så att det där är lite besvärligt. Jag har nog inte egentligen någon helt klar synpunkt på det där, men uppenbart är att man är nog medveten om den här risken i de här fonderna,
så att
man har nog aktat sig för att stödja sånt som borde stödjas offentligt eller kommunalt väldigt mycket.
Ja, man är nog väldigt medveten om det här, men Men det finns ju exempel på det här när man rör sig i de här gränsmarkerna, för nu det är ju en stor kris inom dagvården i huvudstadsregionen. Ja, och när man diskuterade lösningar här då, alltså dagvården på svenska ska vi säga, och när man diskuterade lösningar här så fanns fonderna med på det mötet. Vi hörde också om den svenskspråkiga skolan i Björneborg som Svenska kulturfonden stöder. Så här finns ju de här beröringspunkterna precis hela tiden.
Det stämmer, ja. Sen har det ju också funnits, jag menar, Svenska folkskolans vänner grundas för tiderna för att man ska upprätthålla, jag menar, små folkskolor ute på landsbygden där den svenskspråkiga minoriteten kanske blev lite på undantag, som kanske någonstans i, vad ska vi säga, Tammerfors, och sen hade man väl sådana språköar, Kotka och så vidare, så har man ju gått in och stött. Men det där är kanske det där är det också, att den där guldkanten, att om det där elevantalet har sjunkit så lågt att det kanske underskrider det som man tänker sig att det är rimligt för att stödas av det offentliga, så har man gått in och så sett till att den där till exempel skolan i Varkaus till exempel, som nu är dessvärre nedlagd, så att den till exempel kunde upprätthållas och så vidare.
Mm. Men det är en slags guldkant, ett tillskott, en vitaminspruta.
Absolut,
så här,
absolut.
Kanske ser det då som runt om på alla möjliga.
Sen förstås då har man i tiden stött väldigt mycket tv-produktioner och sånt där, som så man kanske kommer lite som en sån här extra pott utöver det som kanske sådär så att så det, men den där gränsdragningen mellan att vad borde ha stötts av det offentliga, så den är förstås väldigt svår att dra.
Ja, och den diskussionen kommer att fortsätta, just precis som du säger. Den går inte att dra.
Men klart, det är ju att det där, att för de som du är aktiva i olika organisationer och sammanhang, så det där, så givetvis så när man har den här möjligheten att vända sig till olika fonder, så utnyttjar man ju förstås den också.
Mm. Ja, dum vore man ju annars.
Precis.
Tack för det här samtalet i Nyhetspodden från Svenska Yle. Det var alltså Magnus Hertzberg som jag pratade med, och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!